Jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur viktig hon skulle kunna bli i mitt liv. Jag tänkte nog mer att ja, men det här är ju ett bra sällskap med en hund. Men hon är ju min bästa vän. Hon är ju min närmaste vän. Därför att hon är med mig hela tiden. Och jag har ju ingen familj som jag bor med. Jag bor själv. Och min ursprungsfamilj bor 40 mil bort. Så hon är ju den som är, jag vaknar med varje morgon. Och jag säger godnatt till varje kväll. Jag hade nog inte riktigt begripit hur mycket det bandet skulle betyda för mig. Hur viktig hon är.
När jag frågade er lyssnare på sociala medier om tips på folk som är ute på stora och små äventyr med sina hundar så fick jag överväldigande många svar. Som jag redan hade anat så är hunden en viktig utelivskompis för väldigt många. Vi kan ju vandra och cykla och jaga och springa och åka skidor med våra fyrbenta vänner. En del gör allt det och ännu mer och andra är glada över långa skogspromenader och det håriga sällskapet som sällan klagar.
Så, ska vi se om man följer med?
En av alla som hörde av sig till programmet efter min efterlysning var Marit Sigurdsson. Hon skrev i ett mejl att den 9-åriga vita schäfertiken Eja med de stora spetsiga öronen är hennes allra bästa äventyrskompis och att de knappt har lämnat varandras sida sedan hon fick henne som valp. De åker skidor och cyklar mountainbike och vandrar tillsammans både runt om i Sverige och utomlands. Och idag träffar jag Marit och Eja på hemmaplan i Östersund. Det här är Ute med P1. Jag heter Linnea Lotto.
Det här är nog det mest avancerade tricket vi har.
Oh, nu går hon mellan benen. Som värsta dansen.
Ja, det här är partytricket som vi kör. Om man har barn med som är rädda för hundar så brukar de älska det här med lite hundcirkus. Och bra. Vi är på en halvö i Storsjön som heter Andersön. Det här är ett naturreservat och det är många från Östersund som tycker om att komma hit på sommaren och bada. Du ser, det finns fina stränder. Om de är lite steniga så är det väldigt långgrunt och fint att bada. Och så promenera förstås, det är väl kanske det största. Att gå längs stigarna här. Och cykla mountainbike har ju kommit stort i Östersund.
Ja, hej.
Ofta när man är ute så blir det kanske lite för hennes skull också att hon får bestämma. För mig spelar det inte så stor roll. Jag tycker det ser fint ut åt båda hållen här. Nu går vi ut på ett litet näs på den här halvön. Det ser ut så. Det är väldigt smalt här.
Men om du skulle berätta om mig då. Vad är det för kompis du har?
Ja, hon har ganska hög energinivå, märker jag. Eller har jag tänkt. Jag har ju träffat väldigt många hundar. Andra kompisars hundar och sådär. Hon har en otrolig vilja att samarbeta. Och vill helst få mycket uppgifter. Jag tyckte det var en ganska svår fråga. Du har ju också en hund. Man får som en känsla att man känner hunden väldigt väl. Mm. Men man vet ju faktiskt aldrig vad den tänker.
Nej, så är det ju. Den har ju aldrig sagt någonting till en. Fast den har sagt saker på ett annat sätt än i bokstäver och i tal, ja, såklart. Man så tycker att man känner dem, ja, så väldigt bra.
Ja. Hon är väldigt modig, tycker jag. Och orädd för det mesta. Du har varit en stor fördel när jag är ute med henne. För att hon vågar kliva på saker. Hon, till exempel kan det vara om hon ska gå över någon bro eller brygga. Eller hon ska gå hoppa upp på någonting. Så har hon ganska stort mod. Eller dådkraft kallas det för. Och det är väl ganska typiskt för schäfrar då. Hon är modig, men hon är också väldigt vänd gentemot mig då, som ägaren, föraren. Jag har haft henne sedan hon var valp. Så hon sticker inte iväg så mycket på egna grejer, utan hon håller sig nära mig. Och det är också väldigt skönt när man är ute.
Ja. Nu kommer vi fram till slutet på ön. Ja, en del av ön i alla fall. En stor brygga är här framför oss. Och återigen eldstäder och lite klippiga stenar. Och... brukar hon hoppa i och bada?
Ja, hon älskar att bada.
Nu badar hon faktiskt. Oj, det är som att hon blir arg på vattnet. Ja. Hon slår i.
Hon har... det där är en egenhet. Ja, vi har inte sett det hos någon annan hund. Hon smäller på ytan med tassen. Och så ska hon som försöka fånga den vattenpelaren som kommer upp.
Ja, nu ser jag det. Den här, gud vad söt.
Så där kan hon göra länge. Hon blir mer och mer galen på det liksom.
Det är roligt.
Ja. Ja, hur varmt kan det vara i vattnet tror jag? Några plusgrader.
Hon märker det nu att det inte var så varmt. Nej. Som hon trodde.
Ska vi gå vidare?
Hur är det då? Åker man ut på äventyr ensam med hund så är man inte längre ensam. Så är det ju.
Så är det.
Men vad tänker du om hennes roll i att våga ta sig ut på äventyr på egen hand utan andra människor? För det ändå, händer det någonting så är det ju du som måste lösa det. Du kan ju inte lita på att hunden ska göra det, eller?
Nej, så är det. Hon är ju ganska lyckligt ovetande om hur mycket i händerna hon är på mig, skulle jag tro. Det är svårt att veta. Jag är ju ansvarig för henne. Så även om hon inger mig trygghet när vi är ute så måste ju jag ha en backupplan. Vad händer om det händer någonting med henne? Och det är ju kanske lättare på vintern då när jag ofta har pulka. För då kan jag ju faktiskt slänga ur det jag inte behöver och lägga henne i pulkan. Däremot, skulle det hända någonting med mig, då jag har ingen lösning för det.
Faktiskt. Brukar du oroa dig för det?
Nej, jag brukar inte det, men... ja, det har väl hänt någon gång faktiskt att jag har tänkt att oj, om jag skulle liksom bryta benet här och inte någon kontakt med någon, ingen möjlighet att kontakta någon och bli liggande så faktiskt inte klara med, då skulle ju hon inte klara sig. För hon skulle säkert stanna vid min sida. Jag tror faktiskt det, att hon skulle stanna vid min sida och ja, inte klara sig helt enkelt. Ibland kan jag tycka så här när vi är ute och så... och hon vet ju inte när jag packar bilen. Ska vi ut för en dag eller ska vi ut för flera dagar? Hon kanske börjar lära sig att när pulkan är med, då ska vi ut för flera dagar. Men hon vet ju som inte hur länge. Så jag tänkte på det så här, men nu ska vi åka liksom över en hel fjällkarta. Och hon har ingen aning hur, vilket äventyr vi ska på. Så hon är... jag tror att hennes mod när det gäller att sticka ut med mig, hon har nog ingen... jag tror inte att hon har en susning om vad hon ska bli utsatt för. Hon har som livsglädje liksom, så jag tror att hon bara går på instinkt att det här ska bli kul.
Men du åker oftast ut ensam, skrev du till mig. Hur kommer det sig?
Ja, dels beror det nog ganska mycket på att jag har jobbat som egen företagare och haft möjlighet att vara liksom ledig på tider när andra inte är lediga. Jag har kunnat hugga tillfället när det har varit fint väder och göra saker. Och då har det inte varit så lätt att få med sig andra. Och sen är jag är 43 år, jag har i många omgångar haft kompisar som har fått barn och som inte har möjlighet att sticka iväg heller. Så jag har ju som redan innan när jag börjat inse att det är lika bra att fara själv för att vänta in sällskap, då kan det hända att det inte blir. Och sen med henne då så har jag ju känt att det som jag beskrev förut, att hon tar ner, när vi är på ett äventyr så är hon så duktig på att visa att det är den här platsen vi är på nu, det är det här som är intressant. Och det spelar liksom ingen roll om det är pissregn eller snålblåst på fjället eller om det har hänt någonting tråkigt igår. Så hon är ju så här, det här är det bästa stället att vara på. Just nu är det bara superkul, superkul. Och jag blir ju såklart påverkad av det. Det är ju... Hon smittar av sig med den glädjen att vara ute. Och att hon distraheras inte av sånt som kommer att hända eller det som har hänt, utan hon är väldigt, väldigt fokuserad på att vara här och nu.
Och det är mycket energi.
Många av de här grejerna är ju väldigt bra att ha när man är ute på tur tillsammans. Till exempel att hon ska kunna gå sidan gå fot eller gå bredvid mig. Att hon ska kunna gå bakom mig. Jättevärdefullt när man ska åka ner för en backe med skidor. Och inte vill ha henne framför mig. Då vill jag att hon ska gå bakom. Likadant när jag cyklar mountainbike och det är smalt. Då vill jag att hon ska gå bakom mig så att jag inte råkar köra på henne. Att gå runt så där som vi gjorde nyss med trädet. Då kan vara bra om man kommer till ett ställe i terrängen där jag kanske har tagit ett kliv upp på en klippa. Och så står hon under och hon kan inte kliva på samma sätt för att hon har ju 4 ben och lite längre kropp. Då kan jag säga till henne, gå runt. Och då förstår hon att hon ska hitta en väg runt det här hindret.
Vad har ni varit på då? Vad är liksom det längsta äventyret ni har varit på då? Som kanske har varit mest utmanande?
Det längsta äventyret, men det var kanske inte det mest utmanande. Men det var när jag gick från Abisko till Saltolukta. Det tror jag var det längsta i antalet dagar. Och längd också förstås. Men sen har vi ju varit... Ibland så hamnar man i dåligt väder på kortare turer som jag tyckte att var det... Framförallt på vintern att jag kan bli lite rädd när det är väldigt kallt och jag blir frusen. Då är det någon så här grundinstinkt som säger bara nej, det här är farligt. Och, vilket ju kanske till viss del stämmer. Men det tror jag inte jag var med om då att jag blev så kall. Jag har varit på några fler sådana där turer. Och då har jag bott i stugor. Jag tycker om att bo i STFs stugor på fjället. Och jag är också stugvärd för Svenska Turistföreningen. Så Eja har varit stugvärdshund många gånger.
Åh, var har ni varit då?
Då har vi varit i Norrbottensfjällen på några ställen. Vi har varit i Sitojaur och Aktse. Och sen har jag varit i Västerbottensfjällen, Viterskalstugan. Det ligger nära Hemavan. Och sen har vi varit i Anarisstugan som är här i Jämtlandsfjällen.
Men alltså att vara stugvärd, då är man ju borta länge från allt vad civilisation heter.
Ja, det är
lite speciellt.
Det är lite speciellt. Men man är ju sällan ensam, man har mycket gäster. I alla fall på vissa platser. Nu när jag var i Aktse så var det jättemycket gäster. Det är så många som ska in och gå i Sarek där. De kommer från alla håll. Så där var det inte ensamt. Det var fullt ös, socialt, klös hela dagarna. Det var jättekul. Och Eja, hon satt på gården och iakttog alla och fick separationsångest när folk skulle fara. Och
Ute med P1 är programmet du lyssnar till och för några veckor sedan så hörde vi om Mikaela Sandgren som gav sig 17 på att åka Vasaloppet trots att hon knappt har stått på längdskidor i sitt liv. Frågan är, tog hon sig hela vägen de 9 milen från Sälen till Mora?
Alltså alla hade ju som skrämt mig med den här första backen som ska vara så hemsk och det är så trångt och det, alltså allting går sönder och sådär. Men nej, jag tycker att det gick ganska lugnt. Alltså det gick ju väldigt långsamt och man fick ju stå ungefär en timme och sådär. Men nej, jag var positivt överraskad av den. Och sen så gick det, jättebra och det kändes så skönt allting. Alltså fram till Mångsbodarna och ja, en bit efter Mångsbodarna. Sen började det bli lite tungt, kan man väl säga. Och så kom jag till Risberg och då kände jag så här, men nu börjar det som vara lite slut energi. Alltså jag fick ju inte den där optimala uppladdningen som vi hade pratat om eftersom att jag blev sjuk veckan innan. Så att jag låg ju i feber fram till fredag. Så att jag levde på filmjölk och apelsinjuice och sen så åt jag ett varmt mål mat i princip där på lördagen då. Så det var nog inte riktigt fullt i lagren. Men jag gjorde ett tappert försök de sista 12 kilometrarna där mellan Risberg och Evertsberg. Men sen var jag tvungen att kliva av. Det gick inte längre. Det fanns inget mer att hämta i kroppen då.
Och hur säker var du där på att du skulle stanna? Jag tänker att det måste vara ett svårt beslut. Att så här, har jag mer att ge om jag äter lite mer? Eller hur tänkte du?
Ja, men när jag väl bestämde mig, då var jag helt säker på att... För att det var på den nivån, jag kunde inte få i mig mat. Jag försökte äta lite grann där och sådär. Men jag drack lite blåbärssoppa som man ju ska göra när man åker Vasaloppet och sådär. Men jag fick inte riktigt i mig den där koppen. Men alltså, jag var ju lite envis. Jag tänkte, men jag måste ju ändå prova. Så jag, ut från Evertsberg så går det lite lätt ut för några kilometer. Så jag tänkte, ja men jag prövar ju ändå. Det här kanske, jag kanske hinner ladda batterierna. Men jag åkte väl ungefär 200 meter i lätt medlut liksom. Och kände så här att det började få lite tunnelse igen. Och det började flimra lite framför ögonen. Så då tänkte jag, ja men 15 kilometer till Oxberg, det är långt. Så att då valde jag faktiskt att kliva av. Och så jag fick åka åt andra hållet en stund och så ta bussen hem.
Och hur kändes det då?
Ja, det kändes ju lite surt, såklart. Ja, målet var ju att jag skulle åka till Mora på skidor. Det var ju ingen tvekan om det, men samtidigt kände jag att jag hade verkligen tömt alla energier som fanns. Det fanns inte så mycket att välja på. Det var lite som att antingen så kliver jag av här och så tar jag bussen till Mora, eller så åker jag 2 kilometer och så får de plocka upp mig med skoter i en snödriva. Och då var faktiskt alternativet, tävlingsjävel som jag är, ändå ganska lätt att kliva av.
Och det är ändå 4,5 mil. Det är inte fyskarm kan man säga. Jag har aldrig åkt så långt.
Det är i alla fall personligt rekord.
Ja. Hur tänker du framöver nu då? Kommer du våga prova på det här någon fler gång?
Ja, alltså nu ska jag ju slicka såren och pumpa cykeln och ladda för Vätternrundan. Tanken var ju att det här skulle bli liksom startskottet för klassiken. Så att det blir väl öppet spår nästa år då, om allting går som det ska.
Då säger jag superstort lycka till ännu en gång.
Tack snälla.
Och där lämnar vi Vasaloppet för den här gången här i Jute med P1. Och återvänder till Marit Sigurdsson och hennes vita schäfertik Eja. Som också brukar åka skidor tillsammans. Men då handlar det mer om fjäll och skogsäventyr. Eja har haft en annan roll också, som med sin lugnande effekt fick hjälpa till när det kom som allra flest flyktingar till Östersund under 2015.
Och jag tänkte att just hundar, hur mycket Eja har betytt för mig, och att hon är en sån avlastning psykiskt liksom. När man är ute och går så är hon det där som jag har pratat om, att hon är så mycket, hon är bara. Det finns inga sociala krav från henne. Så tänkte jag, det där måste ju vara värdefullt även när man kommer och kanske lever under väldigt stor stress, oro och tristess som ju är ofta på asylboenden om man sitter bara och väntar. Och så då anordnade jag egentligen väldigt enkelt koncept, att man kommer dit då som svensk eller som boende här och tar med sin hund och åker till det här asylboendet. I det här fallet så var det Grytan. Och så bara bestämmer man klockan 6 så går vi ut på en promenad. Och sen så gick vi där. Mötte de ju upp, och många som inte alls hade intresse för hundar eller till och med var lite rädda för hundar kom. För att det var någonting som hände. Någonting hände som bröt av deras vardag. Då upplevde jag det faktiskt som jag misstänkte. Att bara gå tillsammans med någon som man inte känner och kanske inte har språket gemensamt med. Och så har man en hund med sig. Då gör man ju det man ska. Liksom. Man är ute och går på sin promenad med den där hunden. Och man behöver som inte egentligen göra något annat. Det blir väldigt liksom avslappnat sätt att få kontakt med de nyanlända. Och jag tror att de också tyckte att det var ett trevligt sätt att kunna gå och prata med svenskar.
Vad var det du nu hade mellan nävret där?
Ja, alltså det här är ett experiment. Det är torkad lummer.
Se om det är en dynamit i det här, lummer eller det.
Det kanske är så att jag minns fel också. Det här hörde jag ju för jättelänge sedan, men jag har inte tagit mig för att prova det förrän nu.
Jo, men då verkar ju det här ta fart.
Det här brann ju jättebra. Hej, nu har vi det.
Chaufräs, på med allt.
Att ge sig ut på tur med hunden kräver ju lite mer tanke vid packningen om man ska vara borta några dagar. Första hjälpen är till exempel en sak Marit säger att hon alltid packar med.
Och det är jag ju jätteslarvig på när jag far ut själv. Men är jag med hunden, då har jag med mig första hjälpen. Och så sen har jag med mig tasssockar på vintern. För om hon då skulle skada tassen, så, och man lindar runt med en kompress eller sådär, så behöver jag också att hon ska kunna skydda den. För hon är ju precis som vi beroende av att gå på fötterna. Och det blir ju som ett par skor för henne som skyddar. Ja, och sen så har jag med extra mycket mat. Extra god mat. Eller extra näringsrik mat. För att särskilt då på vintern när hon drar pulka så går det mycket energi. Det är nästan dubbelt så mycket energi tycker jag att hon behöver. Och så sen så klövjeväska till exempel på sommaren då. Så att hon får bära lite själv.
Och det är som en vandringsryggsäck fast för hundar?
Ja, som en ryggsäck, precis.
Och då är det sådana som vikten är väl på varsin sida av
ja, exakt.
Rygg.
Precis, det är det. En klövjeväska, det använder man ju framförallt då på barmarken. För man vill ju, på vintern vill man inte att hunden ska bli tyngre än vad den redan är. För att hon sjunker ju ner genom snön då. Men när det är fast underlag, då är det jättebra med klövjeväska. Och när de är tränade, lite beroende på terrängen och hur långt man ska gå, så kan de bära upp till 30% av sin egen vikt. Och Eja är ju då, de väger 35, så hon skulle kunna bära drygt 10 kilo. Så mycket har jag aldrig klövjat henne. Men det beror också på att jag inte håller på att träna henne mellan turerna på att gå med klövjeväska. För det är väl precis som med människor, man måste ju träna upp sig. Man kan inte förvänta sig att en hund en gång per år ska kunna bära 30% av sin egen vikt. Utan man får börja försiktigt och bara lägga i, kanske gå med tomma väskor. Och sen lägga i mer och mer under en eller två månaders tid. Och sen kan man förvänta sig att hon ska klara tungt. Men hon kan få bära 1-2 kilo ibland på turer utan att jag har tränat henne. Och det verkar gå bra. Och det blir ju som hennes mat då. För en kortare tur så kan hon bära hennes torrkulor.
Fördelar om man tar Eja som utekompis?
Mm. Ja, när jag är ute med henne så då blir jag aldrig less på henne. Jag blir ju ofta mer och mer liksom kär i henne ju mer dagar vi är ute. Hon är så otroligt liksom lättsam. Det känns som att vi är vårt rätta, eller hon är i sitt rätta element och blir så lättsam ute. Även om hon har sina sidor.
Och jag tänker jämfört med en människa så är det också så att ska man iväg och vandra eller vara på äventyr med en människa så måste man ju veta att man står ut med varandra ett tag. Men med hunden så då vet du ju att förmodligen kommer du inte vilja säga upp vänskapen med den här hunden efter de här veckorna eller dagarna.
Nej, ofta så sitter man på tåget hem efter en tur och bara liksom kramar henne. Liksom vill bara så himla tacksam för att hon har fått att hon har kunnat följa med och sådär. Så nej, jag vet att vi trivs ihop ute. Så är det.
Finns det andra fördelar med att ha hund ute på tur?
Ja, det finns ju en fördel när man går på till exempel snö och jag vill liksom veta vars det bär och så. Om snön håller för att gå på, då blir hon som en liten testkanin. Ofta så går hon ju framför och så ser man, ja men där bär det bra, där är det stenhårt. Om det är svårt att se på ytan hur hårt det är så är det väldigt bra. Och sen förra helgen var vi ute och gick på myrar som hade frusit halvdeles, men inte överallt. Och då gick ju hon före, som inte är rädd att blöta ner tassarna. Så såg jag, ja men där kommer jag förmodligen att kunna gå. Nu väger jag ju mycket mer än henne, men jag ser ändå på när hon sjunker igenom, då ska jag försöka hoppa över det. Så det är en fördel att hon blir som en liten terrängtestare.
Du har lyssnat till Ute med P1 och fler program om både vandring på sommaren och turskidåkning på vintern hittar du på sverigesradio.se eller där du lyssnar på poddar. Sök på Ute med P1. I nästa program då ger vi oss ut på Skandinaviens största fjällsjö.
Åh, det är något större!
Härligt!
Yes! Nej!
Oj! Uff!
Det är en stor!
Jättefin, Rudi!
Oj, oj, oj.